When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Investpodden.
Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted, och då har vi med oss Elisabeth Tand Ringqvist här i Investpodden. Vi är så taggade.
Härligt. Hjärtligt välkommen, Elisabeth.
Tackar.
Alltså, ditt intro, jag fick det lite så ångest precis innan, för det är så sjukt långt. Ja. Du har gjort så mycket balla grejer, men ska vi bara beta av några då för de som av någon anledning inte känner till dig. Ordförande Svenska Riskkapitalföreningen. Du har grundat E14, som vi kommer att prata mer om sen. Du är investerare. Du är ordförande Enkla, som har synts ganska mycket i media. Du är tidigare vd för Företagarna. Du har varit rådgivare på Centerpartiet för Maud Olofsson. Du var årets lobbyist 2013. Finansiell rådgivare till bland annat EQT. Och så har du pluggat ryska.
Ja.
Och så är du gammal violinist. Och vi fick precis lära oss här också att du var jävligt på skridskor.
Mm. Ja, och fyller 26 nästa år.
Exakt, du får helt rätt, Ted.
Men det jag trodde.
Ja.
Ja, nej men alltså det är ju lite nästan så här intimidating. Jag blir så sjukt impad. Så att... Var ska vi börja någonstans? Du är uppvuxen i Jämtland.
Ja.
Mm. Berätta, vad kommer du från för typ av familj?
Jag kommer från en entreprenörsfamilj. Möjligen liksom nyfiken och otålig. Det är kanske därför jag håller på att prova så många olika saker. Pappa köpte en fönsterfabrik i en liten by utanför Östersund 74-75. Sen så fortsatte han att köpa olönsamma fabriker. En del av dem blev lönsamma och de blev mindre lönsamma. Och det gick ju lite upp och ner med trävaruindustrin på den tiden. Ibland var man tvungen att ställa in betalningar och ibland se upp folk. Så att den här företagardiskussionen var alltid väldigt närvarande. Ibland positivt men ofta ganska, ganska jobbiga diskussioner i köksbordet när man måste belåna huset mer och sådär. Men det lärde mig ju att man kan alltid säga ja. Och han var ganska... ofåfäng när det gällde utbildning. Och min farfar och min morfar var handlare, alltså små butiker på landet. Så när farfar fick höra att jag skulle upp på handelshögskolan, så sa han, ja, det blir handlare av dig också. Liksom inget krångligt. Han var inget krångligt med det heller. Mm. Nej. Och sen
men varför alltså, blev det handelshögskolan?
Det är för att det var svårt. Triggas nog alltid av någonting som verkar lite omöjligt. Det var ganska få från Östersund som gick på Handels. Och så hörde jag att det var höga intagningspoäng och jag hade bra betyg. Och så tänkte jag att då söker jag dit. Samtidigt så sökte jag till musiklinjen. Jag tenterade av 2 års musiklinje för att jag var tvungen att läsa musikteori. För jag trodde också att jag skulle bli musiker. Men jag ville bara bli konsertcellist eller konserttrombonist. Och inte bli musiklärare. Och då insåg jag att min fallback var ganska begränsad ifall det inte skulle gå så bra. Och så trodde jag nog att jag inte var så talangfull och hade inte riktigt förstått att det här med många timmar kan vara lika mycket värt som talang. Om man har talang med en viss nivå i alla fall. Alla är inte underbarn Mozart-mässigt, utan många gamla.
Fast även Mozart vet man ju var ju väldigt drillad.
Jo,
det att man missar det. Det låter ju som att han satt sig vid piano och bara förstod det, bara gjorde det. Och det är ju inte riktigt hela sanningen.
Nej, det är det inte. Men jag kan ju se idag också att det finns ju vissa barn som har nästan absolut gehör och bara tar en låt på en genomlyssning så kan de spela den. Och det är ju någon sorts fantastisk talang. Men under där finns ju en träningstalang som jag tror att som blir oftast väldigt bra på lång sikt. Men det ska väl också säga att det var väldigt bra att ha en mamma som inte var entreprenör, som var lite mer stabilitet och ordning och sådär. Så det är en bra mix.
Hur var det att plugga för handel? Kände du att det passade dig?
Jag var helt säker på att jag skulle bli diplomat när jag började där. Det var det så här samhällsintresset som framförallt förde mig till handels. Och så läste jag nationalekonomi och tyckte att det var en katastrof. För det var ju bara matematik. Och jag tyckte att det var ganska oinitierade diskussioner om rationella människor när jag tyckte att man kunde se att människor inte fattar rationella beslut. Så jag tyckte nog faktiskt att det roligaste var att läsa finansiell ekonomi som jag läste med Gabriel Urwitz. Som på något sätt kunde få värderingar av företag att liksom levandegöras.
Alla vet ju inte vem Gabriel är, vad tänkte om du?
Nej, Gabriel Urwitz var ju... Han grundade riskkapitalbolag som heter Segula. Och innan det var han professor på handel, så han gjorde en hel inom bank och finans. Men jag tyckte inte alltid att jag passade in på handel, ska man säga. Jag umgås fortfarande mest med de som inte var från Stockholm, faktiskt. De som vi som var lantis här, som hade... Alla hade pluggat ganska mycket. Sådär. Mitt första år på handel var en katastrof.
Vad sa du då?
Jag började direkt från gymnasiet. Superkul att flytta hemifrån.
Ja, du menar så?
Upp till Stockholm eller? Okej. Okay.
Från att ha liksom spelat 2-3 pass per dag och sen var helt fri bara att plugga. Så jag körde de flesta tentor första året. Sen tog jag mig samman andra året och sen så åkte jag till Ryssland och pluggade tredje år och sen så fick jag väl ihop det på slutet.
Hur var det att plugga ryska?
Det var jätteroligt. Jag var väldigt intresserad av rysk konst, litteratur och musik när jag gick i gymnasiet. Så därför läste jag ryska på gymnasiet. Och så tänkte jag att det var väl ändå ganska bra att läsa ryska ordentligt. Och eftersom jag verkar gilla såna här konstiga utmaningar, så satt jag mig i en rysk familj i ett halvår. Och det här är ju då 93, så för alla lyssnare som förstår att det fanns inga mobiltelefoner, inga datorer, ingen uppkoppling.
Man skickade vykort.
Hette det Sovjet eller Ryssland då?
Nej, liksom? Det hade då hetat Ryssland i 2 år. Man beställde samtal till Sverige.
Just det.
Och så var det alltid någon som lyssnade, för det hörde man, för det klickade hela tiden. Så alla samtal var avlyssnade.
Det vill säga, vi har alltid varit bevakade egentligen redan.
Exakt. Och när jag det var under den tiden så var det beskjutningar av deras parlament. Det var hösten 93. Och så ringde mina föräldrar och frågade om allting stod rätt till. Och jag frågade om vad som hade hänt. Tittade på tvn. Och då spelade lite klassisk musik och visades fjärilar på en äng. Det fanns ingen information.
Ingen information?
Nej. Det är helt ofattbart liksom idag att förstå att det, då kunde vi i Sankt Petersburg inte veta vad som hände i Moskva.
Är det helt otroligt?
Otroligt. Ja.
Vad lärde du dig i Ryssland? Utöver språket då, men kulturen och...
Ja, De hade då i alla fall ett intressant sätt att leva 2 liv samtidigt. Det ena var att man förhöll sig till auktoriteten och man förhöll sig till samhället. Och sen var man helt andra personer liksom, hemma på fritiden. Så de spelade oftast 2 olika roller. Och det är intressant när sådana diktatursamhällen, hur man kan överleva, eller hur människor väljer att överleva i sådana samhällen. För ibland har man svårt att förstå.
Att de accepterar och att de underkuvar sig. Eller liksom,
Men då får man ut det på något annat sätt. Mm. Det andra, hur otroligt viktigt det är med, såklart, med demokrati. Och demokratifrågor har alltid varit en av mina drivkrafter i politisk förändring. Det är demokratifrågor och lika jämställda rättigheter och företagsfrågor. Samt att jag lärde mig att jag inte vill göra affärer i Ryssland. Jag vill inte jobba i regimen där man alltid måste vara beväpnad och där liksom korruption på något sätt är en del av vardagen i affärsgörandet. Så att jag valde att sen att faktiskt inte alls göra affärer i Ryssland. Däremot jobbar jag med många demokratiprojekt på 90-talet i Ryssland.
När du åkte hem sen igen, har du längtat tillbaka och funderat på att göra det igen, eller känner du att nu var du klar med Ryssland?
Nej, det jag gjorde igen, det var att jag jobbade med att utbilda lokalpolitiker i Sankt Petersburg för att de skulle vilja ta politiska uppdrag och förstå att politik inte var, politiskt uppdrag var någonting som man bestämde inifrån sig själv, inte var bara liksom vad en liksom auktoritet hade sagt. Men sen har ju politiken förändrats väldigt mycket i Ryssland. Det här var ju under den tiden som Ryssland öppnade sig väldigt mycket på 90-talet. Och så många av de partier som fanns då finns ju inte längre.
Just det. Men vad var ditt första jobb?
Mitt första jobb var nog när jag gick i 8:an. Då jobbade jag på en godisaffär på Östersunds promenadgata. Så jag sålde lösviktsgodis och te. Det var en stor sak då.
Ja, det var en drömjobb när man var 14. Ja,
absolut. Och sen så sålde jag och så blev jag väldigt bra på att göra mjukglass. Tricket är att man ska göra mjukglassen så att det blir ett hål i mitten. Precis. För det tycker ägaren är väldigt bra. Så man skapar in så mycket luft som möjligt. Jag blev väldigt bra på det faktiskt.
Ja, min pappa ägde ju Gott och kök så han lärde mig det också. Ja. Det knepet.
Och jag har haft några kafeterier. Jag kan säga, det är ovanligt att hitta någon som lär sig det där tricket. För att är man anställd så brukar man inte bry sig om vad ägaren säger.
Jag känner att vi kan starta en väldigt bra kafé.
Jag tror att vi tre i sommar...
Säljer mycket luft.
Ja. Fast god luft. Alltså det ska vara lagom.
Ja, absolut. Ja.
De ser ju snygga ut också.
Ja. Mm. Ja, men det är fan svårt att lära sig. Ja, det gör den riktigt snygg i början. Det är ju några stycken
för sen
som...
Försök att chokladdoppa den sen. Så är man liksom, klarar man de två, det är man liksom proffs.
Ja, och doppa så... Ja, nej, absolut.
Jag kommer från en familj som har öppnat upp åtminstone 10 glasskiosker, så att jag vet hur det där är. Vi har, om det är någon som lyssnar, jag har faktiskt min farbror Booster från USA brukar lyssna. Han har jobbat i minst 2 utav dem.
Alltså?
Så
att,
ja. Mm. Så sommar, Booster, om du kommer tillbaka, så jag, Elisabeth och Ronja.
Det kör vi. Men efter att du pluggade på Handels då, och du tog ditt första, så att säga, kan man kalla det riktiga jobb eller anställning eller vad som helst. Mm. Vad var det för något?
Det var att jag blev public affairs-konsult på ett företag som heter JKL. Som finns kvar fortfarande. Medan jag pluggade på Handels så startade jag faktiskt mitt första företag. Så min första, det gjorde jag när jag var 20. Så då, och det var en camping. Så det var väl det samma. Jag hade väl lärt mig liksom mycket om service.
Men just det här är jätteroligt.
Men startade en camping?
Mm.
Nej.
Eller startade en camping. Jag arrenderade en camping.
Arrenderade en camping. Mm. Var ballt.
Och ni jobbade jämt?
Ja, vi kom på att det bästa sättet att få en camping gå runt... Lit ligger 2 mil utanför Östersund, ägs av Östersunds kommun. Så vi arrenderade den under hela sommaren. Och då så skulle den vara öppet från 7 på morgonen till 22 på kvällen. Och sen ska man städa. Och för att få ekonomi i det så jobbade vi 1 dygn i taget. Och så man gick på, tror jag, så här, på 4 på eftermiddagen, jobbade kvällen, städade allting. Åkte hem och sov. Vi hade en övernattningsstuga, men den hyrde vi oftast ut, så det fanns inte. Så sen så var man tvungen att tillbaka 7 på morgonen och öppna, och sen så, ja.
Men ni var 3 stycken, va? Mm. Så hur kom det sig att ni gick samman och gjorde det här?
Vi träffades på gymnasiet. Och de andra 2 tjejerna pluggade ekonomi i Uppsala och jag pluggade på Handels. Så tyckte vi att det var praktiskt att göra det här.
Men då måste jag fråga, för det är ju ganska hårt att liksom köra 1 dygn i taget, även om det blir då var 3:e dygn då. Men var det någonting som du kände så att det här har lärt mig, hade jag liksom bara lyssnat på vad jag lärde mig i skolan så hade jag inte gjort det här? Eller liksom, lärde ni er någonting på den där campingresan?
Ja, jag lärde mig framförallt att man var bra på olika saker i det här teamet. En av tjejerna, Kattis, hon gjorde alla listor om vad alla skulle göra. Och först blev jag lite arg över det, för att hon talade om för mig vad jag skulle göra. Det... Men det var, sen insåg jag att det var väldigt praktiskt. Och sen Emma höll mest ordning på liksom, bokföringen och att vi hade ordning på ekonomin. Och jag var den som hittade på nya saker vi skulle sälja.
Det låter som en grym team.
Ja, verkligen.
Som till exempel att inse att när norrmännen kom från spelat bingo på kvällen, då var de jättehungriga. Då var de beredda att betala väldigt mycket för varmkorv, så det gick priset upp.
Klurigt.
Ja, det låter som ett grymt grundat team. Mm. Men när du tog din första anställning efter, vad hände sen? Liksom, vidare? Du gav dig in i politiken och så där, bland annat. Hur kommer det sig?
Det gjorde jag. Det började faktiskt i gymnasiet. Det var... Det grundade sig i att det var orättvisa villkor för busskorten till vår gymnasieskola. Om man bodde på i den lilla delen utav på Frösön då, utanför Strun som jag bodde i. Gick man på den ena skolan fick man det gratis, och gick man på den andra skolan fick man inte gratis, för någon kilometers gräns som inträffade där. Och det, klart, det var ju väldigt stor skillnad i pengar. Så då gjorde jag min första namninsamling, fick ett uppslag i Östersundsposten, lämnade över det här till oppositionsrådet, och så insåg jag att det här var ju inte så himla svårt att få uppmärksamhet och påverka. Och då blev jag ungdomskandidat till kommunen och blev invald i Östersunds kommunfullmäktige när jag var 20. Så jag har varit fritidspolitiker nästan hela tiden, och sen suttit i stadsdelsnämnd i Stockholm, och jag var ordförande för Centerns studentförbund under en tid på, så, medan jag slutade plugga och började jobba. Så då satt jag i partistyrelsen i flera år. Så att den blev jag invald i partistyrelsen för Centerpartiet på eget mandat. Och det har gått där. Ja.
Men var det här grundat i liksom att du hatar orättvisor? Att det var det som var grejen? Eller bara flöt det på sen att det var kul med uppmärksamheten eller kul med inflytandet? Liksom?
Nej, det grundar sig i den här... viljan av att mänskliga rättigheter och lika rättigheter är väldigt viktigt för mig att vara. Jag var med och skrev sån här brev till Amnesty-fångar när jag gick i högstadiet för att få dem släppta. Jag tror att, och sen var det då företagets villkor, och det var väldigt, och det här kommer jag så väldigt väl ihåg, och jag berättar ibland när jag föreläser om företagande. Det, när jag gick i lågstadiet så var det då en tillfälle när man på pappas fabrik var tvungen att säga upp folk. Det var lågkonjunktur och kronkursen var antagligen väldigt ofördelaktig för trävaror just då. Och då fick jag höra det på skolgården att min pappa var liksom elak mot andra föräldrar. Och det var inte så att verksamheten fanns inte ens för samma kommun som jag gick. Men det stod ändå på första sidan hos Trönsposten. Så då var det stort på den tiden. Tryckt press då. Och då kände jag att det var så orättvist. För jag visste ju vad han gjorde för att försöka få verksamheten att överleva. Och sen byggdes det där på olika saker. Och jag insåg att ska folk ha jobb så handlar det ju om att det finns företagare som tar risker och vill anställa. Och det måste man skapa förståelse för. Och så därför har företagarfrågor alltid varit en andra del av det som har varit viktigt för mig. Så, och det har varit två stycken tongivande frågor för mig. Jag har aldrig varit speciellt intresserad av brott och straff eller energifrågor eller annat.
Om vi skulle nu säga hypotesen nu att du blev statsminister imorgon. Mm. Vilka tre saker skulle du ta tag i?
Det stod inte i förberedelsefrågan.
Nej, jag vet.
Men jag vet ju också att du fixar det här. Så att,
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag vet inte om det är tre frågor. Jag tror att det är en fråga. Det är framtidstro liksom, och tillväxt. Det är enda. Det finns bara två saker som ger tillväxt. Och det är talang och kapital. Och kan man inte få de två att samarbeta på ett vettigt sätt och göra Sverige jätteeffektivt för det, så kommer vi liksom inte att överleva. Och sen finns det en massa förslag som kan stödja det. Men om man har det som ledstjärna så skulle jag jobba så.
Mm. Mm, grymt.
Du är ju ordförande i Enkla, som har fått väldigt mycket medial uppmärksamhet. Mm. Och du har sagt tidigare att du blev förvånad över all den uppmärksamhet som Enkla ändå fick. Kan du berätta först, för de som inte vet vad Enkla är, vad är det för något?
Enkla är en bolåneutmanare. Det finns några stycken nu, Stabelo, Hypoteket och några andra, som med hjälp av digitala bra AI, mycket informationsintag och nyskapande kan säga, finansieringslösningar inom bolånområdet utmanar bankerna. Och det går att göra därför att väldigt mycket av, ja, vi har bank-ID och andra saker som gör att det som banker tidigare var tvungna att göra inte behöver göras längre på samma sätt. Och det här har skapat en hel del frågor såklart. Därför att vi är vana vid att ha det på ett visst sätt. Och så kommer det massa utmanare som jag vill göra på ett annat sätt. Reses massa frågor kring det. Och jag blev förvånad över att det fick så pass mycket uppmärksamhet. Det är klart att en ränta på, som enklare har 0,95 i tre år, bundet i tre år. Det är ett väldigt speciellt erbjudande. De andra ligger på, har lite andra erbjudanden, de har lite rörlig ränta. Och, ja. Och alla ligger ju ganska lågt generellt sett. Men jag förstod sen att internationella bedömare, när jag började läsa alla de här analysen av svenska bolånemarknaden, att den marginal som finns på bolån idag är väldigt hög. Och det säger ju också Finansinspektionen, har sagt det under ett bra tag. Och de internationella analytikerna har tittat på det här och undrat när luften ska gå ur det. Därför de inser att det här är ohållbart att ha en bolånemarginal som har gått från 20 punkter till 170 punkter på 7 år. Då är det någonting som är kanske lite märkligt.
Och det stod ju i nyheterna för inte så länge sedan att det faktiskt verkar som att marginalen även från stora bankerna börjar sjunka. Mm. Och antagligen var ju då resonemanget tack vare utmanare som enkla. Mm. Mm. Så det ger ju effekt.
Ja, det brukar göra det när utmanare med. Och det är alltid stökigt på vägen dit. Jag tänker på när OM startades, optionsmäklarna. När Olof Stenhammar gjorde det. Det var inte så att man fick starta det, utan han såg en möjlighet att starta det. Och fick jättemycket kritik och frågor. Och sen var det helt självklart att det fanns. Eller när Stenbeck började köra tv-kanaler från London.
Just det, med reklam.
Ja. Ja. Det fick man inte heller.
Nej, det var helt galet.
Ja. Mm.
Men du har gjort ganska mycket saker som har fått uppmärksamhet. Du är ju helt klart en cool, stark kvinna som vågar säga ifrån och säga vad du tycker. En sak är att du uttalar dig om MeToo. När man googlar dig så finns det att du skrev en insändare i Expressen för hur många år sedan är det nu?
Ja, det var 2010 eller 2009.
Just det. Med rubriken Islamister hör inte hemma i Centerpartiet. Och det fick ju en hel del reaktioner på den också. Vad var det som gjorde att just du kände att nej, den här ska jag ta tag i och skriva? Det finns ju många som sitter hemma och tycker saker, men som inte gör någonting åt det. Varför gör du det?
Jag är nog ganska orädd för vad andra tycker och tänker. Och jag går ofta min egen väg och tänker att om det var några vänner som försvann på den vägen så kanske inte de var så goda vänner i så fall.
Just det, vi kanske också bara ska dra situationen. Kan du göra det? För de som inte vet.
När det gällde
den artikeln.
Artikeln så handlade det om att jag kandiderade till riksdagen 2010 och ville komma in på genom att kryssa mig in. Och då var det så att en kandidat på den, någon som ville kandidera, som sen inte kom att kandidera på Stockholms län. Och Stockholms stad och Stockholms län är två olika valkretsar. Och då tänkte jag att om han ska stå på Stockholms länlista, då kommer jag bli sammankladdad med en person som jag tycker har ganska urkna värderingar om man läser vad han har skrivit tidigare. Så det var inte baktalet, det var fast ganska välbelagt vad han hade skrivit för brev till justitieminister tidigare och sådär. Och då så påpekade jag det i en artikel i Expressen, för jag tyckte att ingen annan gjorde och sa ifrån. Och det fick väl också oväntade effekter av att jag blev polisanmäld och hets mot folkgrupp och alla möjliga sådana saker. Men allting lades ner, så det blev inte så farligt. Men det är alltid lite jobbigt när man är mitt i sådana saker.
Ja, precis. Hur kändes det att bli polisanmäld och bara få hem det från i posten då, antar jag?
Jag tror inte ens att jag fick hem det i posten, utan det sades bara medialt. Det var ganska mycket att det hade blivit polisanmäld. Det blev nog aldrig någon sak. När inte polisen, om polisen avskriver det innan så får man ibland inte det tilldelat.
Man måste sakföras på något sätt. Ja.
Men alla trodde ju att det var så eftersom
det stod han, i media. Eller, ja.
Han hade ju sagt det i media att jag var polisanmäld och att det höll på med att vara hets mot folkgrupp. Det var första gången som jag fick mejl och sådana saker som jag kände att det var berörde liksom min familj. Och då kändes det ganska obehagligt. Eller det gör det ju såklart. För då, jag kan ju ta, som egen person kan ju ta strider. Men när så fort man jobbar med frågor som har med någonstans invandrarfrågan, då blir det så otroligt infekterat. Och det är en... Och många människor är ju väldigt tuffa bakom tangentbordet och inte så tuffa när de sen ska prata. Så det är klart att man inte ska ta det på fullt allvar samtidigt som man sitter och har diskussioner med polisen för att bedöma de här hoten, så måste man ändå ta dem på allvar.
Var du rädd?
Nej, inte på riktigt. Jag tyckte det var obehagligt. Jag var inte rädd.
Mm. Men sen med MeToo, så då tänkte jag, men nu är nästa fight, då tar jag den också.
Ja, det gick några år emellan.
Det gick några år emellan, då han liksom...
Vila lite.
Ja. Varför valde du att... För du var en av, du var den första i liksom finansvärlden i princip som sa någonting om MeToo överhuvudtaget. Varför valde du att göra det?
Det var inte så väldigt överlagt, ska jag säga. Jag skrev på min Facebook-sida en upplevelse bara, som sen Breakit plockade upp och ville att jag skulle brodera ut lite mera. Så gjorde jag det. Och när de frågade så fanns det, då var ju det något som, då var ju handsken redan kastad, så då var ju lika bra att fortsätta.
Och vad var din upplevelse du skrev om?
Jag skrev om att jag i Almedalen i sommar satt på en middag ena kvällen, fortsatt efter middagen tillsammans med en vice vd på ett noterat bolag och några fler. Tog en öl och tycker att vi har ett professionellt samtal som handlar om delvis om investeringar. Och sen så nästa kväll träffar jag samma person som då uppenbarligen är lite mer berusad. Som helt plötsligt grabbar tag väldigt långt ner på rumpan. Och min kompis ser att jag helt stelnar till. Och han... håll absolut kvar för länge liksom, för att det ska vara ens bara att det råkade bli så. Utan han är lite nöjd med att jag blir helt ställd.
Mm.
Så det är typiskt sånt fall som är gjort för att visa vem som bestämmer.
Ja, det är ju det som är grejen med hela den här diskussionen, att det handlar om att hänga ut män och så här, nej det är ju inte det, utan det är just maktfrågan och obehaget, att sen vill man sitta möte sen dagen efter igen, det vill man ju inte.
Nej,
men sen tror jag, om jag tittar från mitt perspektiv, du och jag Ron, jag har ju varit i en massa situationer där jag har blivit uppmärksamma på saker som inte jag har sett tidigare, bara för att vi känner varandra, och jag måste säga att skulle säga då, alltså, naivt ovetande om många sådana här situationer. Så jag tycker det var väldigt bra. Jag tycker det var otroligt starkt att du gick fram med den. För att alla de här grejerna betyder någonting. Jag menar, sådana som jag tycker, det är ju idioter och svin om jag ska vara rakt ut. Alltså, de skulle ju på något sätt outas varje dag. Så att det är, men det måste ju börja någonstans, att det måste uppmärksammas.
Och sen fick jag frågan om jag ville göra det här i TV4.
Just det.
Och då var det faktiskt så att jag var ute och åkte skidor med Carl Silbersky.
Ja.
Som också är med mestfaden.
Ja, precis. Och några stycken till. Och med tre killar. Och de hetsade mig verkligen så här, nu måste du göra det. Ja. För jag var så här, men det här är ingen stor fråga.
Fast det är det.
De bara, men på dem. Och bara, häng ut honom. Nej, där stannar jag.
Ja.
Jo, men det handlar inte om att hänga ut någon.
Ja, det gör det. Men jag tycker att det är viktigt. För det är viktigt också, precis som du sa Ronny, det handlar inte om män eller kvinnor i det. Det handlar om att människor ska inte bete sig illa. Nej. Punkt. Och i det här fallet så behöver vi alla vara medvetna och hjälpas åt.
En annan sak som du också har varit öppen med är att du är emot kvotering av kvinnor.
Ha.
Och det här är ju en fråga som har varit en superhet potatis av någon anledning. Hur ska vi då kunna uppmuntra fler kvinnor att ta platser i styrelse? Eller släppa in fler kvinnor i styrelseplatser, vd-roller och sånt där. Hur ska vi få upp ekvationen om vi inte använder kvotering som ett hjälpmedel?
Ja, mitt motstånd mot kvotering är ju så väldigt... ideologiskt, och det är inte partiideologiskt på det sättet, utan det är att det är den personen som har ett bolag ska ju bestämma själv vem som sitter i styrelsen. Jag vill inte att någon annan ska bestämma vem som sitter i mitt bolag. Så där grundar det sig för mig. Sen tycker jag ju kanske att de som är storägare då, som är våra pensionsfonder, de kan ju ha riktlinjer för hur de ska jobba i sina valberedningar, och det tycker jag kanske att de har varit alldeles för slöja på, och det finns för få bolag som har riktiga valberedningar, så där kan de nog skärpa sig. Så det är någonting som jag skulle säga, att det ansiktslösa ägandet behöver ta ett större ansvar för hur man sätter samman styrelser.
Gillar jag.
Har du medvetenhet med tanke på att du jobbar i styrelser och försöka hitta fler kvinnor, eller tänker du på det med mångfald, eller väljer du de som är bra? Så
det gör jag. Och jag hade ju faktiskt ett uppdrag när jag jobbade på regeringskansliet, när jag jobbade som sakkunnig små. Då hade jag bland annat ansvar för att förbereda alla rekryteringar till bolagsstyrelsen, att jag startat ägda bolagen. Och då tillsammans med Maud så formulerade vi en princip om att alltid ha minst en kvinna som kandidat. Och det gjorde ju att alla var tvungna att leta lite till. Och det har jag också hört nu från många företag som har gjort förändringar, att det är precis så som man gör.
Man letar lite till.
Man letar till. Lite till.
Ja, men det tror jag.
Och det är bara det som fungerar. Och jag vet att jag har suttit i KTH-styrelsen, så har vi haft samma princip. Då utlystes ett jätteschysst assistant professor-program inom, ja, såklart väldigt tekniska frågor, digitalt, AI och sånt där. Och då var det i första hand män som hade sökt. Och då sa styrelsen ifrån, när vi väntar. Ni behöver inte fylla några platser nu. Det är viktigt att ni får rätt kandidater. Så nu får ni gå ut och leta sen det finns en kvinnlig sökande på alla platser. Och då fanns det. Och då blev det fler kvinnliga assisterande professorer till slut.
Mm, grymt. Mm. Ibland är det enkla lösningar som gör det.
Ja.
Mm. Men jag tror att hela den där debatten, jag gillar ju också det du säger, att som, när man äger ett bolag så vill man ju inte heller att man ska tvingas på någonting som inte är kompetens. Alltså, så att den, kan jag tycka, den inskränker på äganderätten, alltså, för mig principiellt då, som investerare.
Ja.
Men jag håller också med om att liksom, letar man lite till så finns det folk om man vill.
Mm.
Liksom. Och det är ofta vi slutar för tidigt.
Mm. Däremot kan jag säga att när man letar investeringar inom fintech-området så kan jag säga att det, även om man letar lite till så finns det försvinnande få kvinnor som har startat bolag inom finans, inom fintech-sektorn. Och det är väl för att det kommer både inom det som är finans och tech. Det är
två frodande ämnen.
Det är inte så att minus minus är plus här. Utan...
Men det skrämde där. Jag såg någon statistik om att för 20 år sedan så var det mer kvinnor, alltså nästan dubbelt så många kvinnor i tech än vad det är nu idag. Jag vet inte om det stämmer. Jag såg någon statistik från USA. Jag kanske ska leta reda på den. Men det har ju hänt någonting på vägen här. Alltså vi tappat utbildnings... Jag vet inte vad. Eller omgivning eller systematiskt.
Mm.
Men när vi är inne då på investeringar och styrelser och grejer. Och så här, du är ju initiativtagare till E14 som du också sitter med i, Ted.
Ja, jag är jätteglad att få vara med där. Då. Ja. Då får jag vara med Elisabeth och gänget.
Så varför, och så, kan du berätta vad är E14 för någonting?
E14 Invest är en affärsängelfond som har sin bas i Åre och investerar till största delen längs E14, det vill säga från Sundsvall till Trondheim.
Och varför behövs den?
Därför att det finns så lite privat kapital, affärsängelkapital i den här regionen. Och jag gick och grundade på den här idén flera år och hade tänkt på olika sätt hur man skulle kunna använda den här fondlogiken för att få ut entreprenörer som har gjort sig de pengar så att de investerar i någonting mer än aktier och fastigheter. Samtidigt som man får bort en del av läskigheten att gå in i ett bolag själv bara. Och då så stod vår stjärna rätt helt enkelt när jag träffade några av de grunderna som har varit med i Bestfonden tidigare på House B. Och sen så funderade vi lite grann och så tog jag med Ted på ett möte och frågade hur bästa och sämsta tips på hur man ska göra så här. Och efter ett halvår som man ser en sån, men det här verkar ändå lite roligt. Så för säkert skulle jag in dem även i att åka mer, sluta åka bräda och börja åka skidor också. Så det var ett helt paket som man tackade
jag
till där.
Man kan säga du har förändrat en hel del av mitt liv här. Ett, så åker jag väldigt ofta till Åre nu för tiden.
Ja.
Och brädan är inte på hyllan, men inte lika ofta. Och mer skidor.
Mm.
Men det är ett bra gäng också. Jag tänker på, det finns ju en annan tillgång till investerare i Åre än vad det finns i Stockholm.
Mm.
Fast den inte varit då organiserad innan.
Nej, och det är många som är förvånade över att... jag får två reaktioner. I Stockholm får jag höra 12 miljoner. Det är väl inga pengar. Det är den ena reaktionen. Och då förstår man att de inte har varit så långt utanför tullarna med sina investeringar. För att det är inte så många fonder som finns utanför Stockholm som har så där jättedjupa fickor. Samt att jag visste att för att få ihop många andra investerare så måste det vara någon som visar att det finns en 500 000 på bordet först. Och sen kan andra följa med och veta att det finns en strukturerad process och personer som faktiskt verkar ha läst igenom avtal och ekonomi och pratat med bolaget och funderat på om det kanske finns en framtid. Och säger de att det här verkar bra, ja men då kan man hänga på. Så det är på så sätt blir det jätteviktigt. Och jag är ute och pratar en hel del med andra delar av landet som sitter och funderar på hur de ska kunna få ihop det här också. Och jag hoppas att det är någonting som kan växa, att den modell som vi har skapat kan vara med och inspirera andra till att göra det. För det är både lärorikt för de som investerar, och det är någonting som gör att entreprenörer lokalt kan få de här första pengarna att växa. Och det är fortfarande så att det är viktigt att säga att det är tillväxtbolag. Det är inga sådana, vet man kallar det för, nödvändighetsbolag. Det är inga företagare som har startat bara för att de måste. Utan det här är sådana som har ambitioner, fungerar precis på samma sätt. Jag skulle säga att de spelar lite mindre pingis än företagen som jag tittar på i Stockholm.
Men du åker skidor hela natten å andra sidan.
Ja, det kan man få göra.
Men hur, om man är entreprenör och lyssnar på det här och tänker så här, men jag sitter ju i rätt region. Hur stor ticket, hur mycket pengar kan man få?
Man kan få 500 000 till första, och sen om det går väldigt bra, om att vi tycker att vi är övertygade om att det här är någonting som är värt att satsa på i nästa runda, så kan man få 500 000 till. Men hittills, utan att säga vilka investeringar det är, för det har vi faktiskt inte gått ut med än, av de två vi har jobbat med så har den 500 000 blivit 1,5. Därför att många av dem som är med, vi är 35 stycken delägare i investeringsfonden, har tyckt att det här bolaget tror jag ännu mer på, så jag vill gå in privat. Och då får man ju upp ännu mer. Och sen så gör vi det ibland tillsammans med Almi. Och då blir det ytterligare kanske 1-2 miljoner. Så då är det plötsligt den här 3-5 miljoner, den där som är så otroligt svår att få till. Då finns den där.
Då är den möjlig. Och jag tror en annan sak du pratade om innan, Elisabeth, det var den här paret mellan kompetens och kapital. Mm. Att om man kan få det att växeldra, så tror vi ju också att vi kan få ett gäng det finns kompetens på regionen. Mm. Med kapitalet kan det växa ännu mer. Och med det så ser vi också att en hel del bolag kanske hellre vill vara där än kanske i centrala Stockholm. Det är mycket billigare. Ja. Mycket bättre nätverk kanske. I vissa
mindre risk att bli utbränd skulle jag också säga. Mm. Bara för att man har faktiskt närhet till naturen. Nej, men jag skämtar inte.
Alltså, du är en bra poäng.
Nej, men,
du är ju alltid själv. Liksom.
Jag har smält själv, men sen så...
Nej, men det var ju naturen.
Ja, nej, men det är så här. Nej, men jag har ju smält själv, och det har jag ju pratat om förut liksom. Så att de entreprenörer som jag investerar i, så försöker jag ju vara väldigt tydlig med att det är bättre att ringa och snacka 20 minuter när man känner att det är jobbigt, än att man ska hålla färgen inför alla investerare, för det blir ytterligare en press. Mm. Och har man då närheten till natur, kunna öppna dörren, frisk luft, åka skidor en timme och sen gå in och jobba. Jag tror att alltså, hela livsstilstänket, än att stå och trängas på T-centralen och pendeltåg och den här hetsen hela tiden, som gör att det är tufft nog att vara entreprenör. Mm. Så man behöver liksom all medvind man bara kan få. Och hälsosam livsstil är... Du vet ju du själv, jag blir jätteirriterad när folk sitter och säger att de säger, ja, men du vet, vi jobbat i 5 i morse med det här. Du vill säga, men du, alltså det kan man ju göra ibland, men du måste ju ta ansvar för din hälsa, för annars kommer du inte hålla.
Nej.
Och en del av hälsotänket, och jag brukar tipsa om Hans Bioffer just av den anledningen, att man kan vara någon annanstans. Man behöver inte stå och hetsa.
Vid någon punkt slutar man att bli imponerad av all-nighters.
Exakt.
Men den här med att starta den här fonden, det var ju också sånt projekt som många sa att det här kommer inte gå. Och sen gick jag, så jag fick höra från, framförallt från Östersund, som sa såhär, mycket pengar är ännu, kommer aldrig gå. Och sen så... och vårt mål var ju att få ihop 10 miljoner och fick ihop 12. Så blev det ju tyst på alla.
Ja, eller hur? Igen.
Men taggas inte du lite då när någon säger så där, kommer inte gå?
Jo
det är ju det är hon ser att hon brinner när hon pratar om det här. Men jag måste fråga en sak, Elisabeth. Vi känner ju varandra sedan en tid tillbaka. Så du kom ju ner, du lärde känna varandra och kom in i Svenska riskkapitalföreningen.
Mm.
Och du har gjort ett otroligt bra jobb för både få ihop änglarna med VC, med buyoutbolagen som det heter då, som köper lite större bolag. Och du har synts mycket och gjort mycket redan på den här korta tiden. Och så har du dessutom börjat investera.
Mm.
Vad har du lärt dig på din investeringsresa? Du hade ju både startat bolag innan, du har investerat på vägen, kommer från entreprenörs. Liksom, har du några sådana här, liksom, det här har jag verkligen lärt mig de sista 3-5 åren?
Ja, det är ju det här som jag tycker är svårt, och det är att vara på att bedöma liksom människor och affärsidé. Det är ju jättesvårt. Så jag trodde nog att jag skulle jobba mer med att göra kassaflödesberäkningar. Jag tänkte, nu ska jag tillbaka till Excel-arken, det är där jag kommer liksom göra mina vinster. Så köpte väldigt tidigt en sån här tjock bok om venture capitalism, och sen så...
Discounted cashflow.
Nej, den handlade ju mest om how to judge a team.
Ja.
Och insåg att det som jag faktiskt har med mig, det är ju all rekrytering jag gjort genom livet som vd. Och de nitar jag gått på. och vilka varningsklockor det är. Och att försöka både se bakom den väldigt överentusiastiska entreprenören som säljer på samma sätt som jag själv vet hur man ska göra när man är konsult och politiker ibland, att man, liksom, ja, man pratar fort och bestämt och man verkar veta precis vart man ska. Det kanske inte är den som långsiktigt håller bäst. Så där är att förstå det här bakom, det tycker jag är svårt. Så jag är tvärtom vad många säger. Jag har svårt att säga om en idé flyger på 2 minuter eller inte. Jag kan se om jag är intresserad av den eller inte. Därför att om det passar det som jag är intresserad av att investera, det kan jag se på 2 minuter. Jag kan säga att ja, men det här är inom bioteknik, det kan jag ingenting om, så det kommer jag aldrig investera själv. Jag kommer inte kunna göra någon rekommendation heller. Så på så sätt sorterar korta pitchar ut det. Men annars så gillar jag att spendera väldigt mycket tid med de personer som har startat bolag. Och det är någonting som jag är förvånad över. Att det är mycket, mycket mer av en människofråga än det är en finansieringsfråga.
Du har ju varit, nu ska vi säga en sak. Vi har tagit upp SVC här några gånger nu. Svenska riskkapitalföreningen. Kan du bara säga, vad är det för någonting för oss som inte vet?
Det är en förening som samlar affärsänglar och sådana som jobbar med venture och sådana som jobbar med att köpa ut riktigt stora bolag som ja, Scandic eller
Swedish Match eller till och från. Ja.
Antingen köper man från börsen eller så köper man ihop ett massa bolag eller köper ut någonting från till exempel Sandvik och de ska sälja av en del. Så det är, och de här är i många länder 2 olika föreningar. Och de har varit i Sverige, har de hört ihop. Tidvis har de varit sams och ibland varit osams. Så nu är det väl, ja, som Ted sa, nu är det en ganska bra samtal. Samtidigt som jag tycker att på de här 3 åren som jag har jobbat med det här, så har också tidsandan förändrats. För 3 år sedan kunde jag, om någon frågade mig, så säga ja, men buyout, de köper bara 98% av ett bolag, 95% av ett bolag, och sen så tar de över och gör det själva. Och de gör det bara inom vissa typer av industrier. Senaste året ser man att det är så inte alls. De köper ibland delar som är noterat och ibland så går de in som minoritetsägare tillsammans med någon annan. Att Altor skulle köpa LRF Konsult till 75%.
Det var oväntat. Inte trott.
Ja. Så att ja, det sker en genre-mix just nu tycker jag.
Och du har ju varit vd då också. Så när vi kommer in på ledarskap, för det är någonting som jag vet att du tycker är kul. Vad är ledarskap för dig?
För mig är det vision och tydlighet. Jag vill först bestämma vart någonting ska gå, så att det har en riktning. Och sen, jag tycker att det är viktigt att bestämma vilken startpunkt vi står på. Så då vet man, sen är det bara att gå. Och då måste man vara tydlig med vem som ska göra vad. Och där tycker jag att väldigt många misslyckas, därför att man vill vara liksom lite för kompis med alla och säga, ja, men du har den här rollen för den passar bra för dig, fast den är otydlig. Och jag försöker alltid jobba med att ta bort otydlighet. Minimera otydlighet, för tydlighet är alltid rått och jobbigt när den presenteras. Men på lång sikt är alltid väldigt skönt för de flesta.
Väldigt bra. Jag tänker själv så här, vad jag svarat på den frågan, och så tänker jag så här, ja, men det som hamnar mellan stolen och så med otydligheten, den är ju extremt viktig. Jag tänker, om man kunde få hela organisationen gå på autopilot på vissa tydlighetsprinciper, då skulle man ju vinna över alla.
Och ibland har man ju inte lyxen att kunna bestämma exakt vilka det är, men man är väl en organisation som kanske har några personer som är viktiga på något sätt, men ibland måste man hitta sätt att då göra deras uppgift åtminstone tydlig, så att inte den fördunklar någon annans uppgift.
Och du har ju hunnit göra en hel del, vad vi ser nu, bara läste upp en kort del av din liksom meritlista när vi började. Vad vill du mer göra innan du checkar ut?
Jag vill fortsätta och förändra liksom entreprenörskapet i både stort och smått. Det är därför jag tycker det är så roligt att jobba med fintech-frågor. För det är så här, det förändrar sättet som vi pratar finansiering, både för företag och privatpersoner, för all framtid. Det är så här samhällsförändrande. Och jag tycker om samhällsförändrande frågor. Jag tycker det är fantastiskt att kunna få jobba med dem från olika perspektiv. Ibland har jag det politiska perspektivet, ibland mera hands-on. E14 är ett sätt att jobba, säkerställa att entreprenörer får tillgång till kapital som de annars inte skulle ha. Alltså det är så här, få samhället att växa. Och jag vill, och min dröm är att ha ett sätt att jobba som gör att jag kan jobba så länge jag har lust. Och det kommer nog vara väldigt länge. För jag är både nyfiken och otålig, och det kommer nog inte vara någon... Jag kan inte se att jag liksom skulle...
Har du någon sån här lista kvar? Att, men vid något tillfälle så vill jag starta ett sånt här bolag, eller jag skulle bygga det här eller göra den grejen som liksom finns kvar?
Nej.
Inte. Du är på rätt bana?
Jag är på rätt bana. Så det kan man säga att det är ett ganska diffust mål då, att fortsätta med samhällsförändring. Men samhällsförändrande initiativ och saker, det är nog det jag jobbar med. Och att fortsätta gå, vi pratade om det lite grann tidigare, att det finns inte så bra norm för mig om vad jag gör. Jag brukar alltid få problem med det när jag jobbar med samtal med någon sorts rekryterare tidigare. Så jag har valt att ändra riktning ett antal gånger i livet jag håller på med. Och för mig så är det, eftersom mitt mål är att jobba med samhällsförändring i olika former, så för mig så ser det är ju liksom, det är ju samma bana jag är på. Men för alla andra så är det helt olika banor som jag hoppar runt på.
Just det, är olika branscher och olika nischer. Ja. Men har du någonsin talat med, jag tänkte prata med människor generellt sett, men har du haft en mentor på vägen som har också haft samhällsförändring eller motsvarande värderingar åt samma håll? Eller hur har du kunnat navigera dig fram? Du har ändå kommit liksom fram ganska starkt på väldigt starka och bra positioner, men också gjort ett väldigt bra jobb på de här ställena. Men har du haft någon som har varit mentor eller stöd på vägen? Eller?
Jo, men det har jag. Jag har haft vid lite olika tillfällen haft bra personer som jag har pratat med. Men jag tänkte faktiskt på den här för något tag sedan. Jag är själv mentor för ganska många personer. Och så är jag lite sökande just nu. Jag behöver någon ny utmanare som orkar liksom.
Just det. Ja.
Men en annan intressant sak är att du har ju bott i USA, London, Ryssland som vi pratade innan. Och så Sverige. Har du bott någon medstans? Skulle inte förvåna mig.
Nej,
jag är inte med sådant land. Kul. Vad är det vi kulturmässigt kan lära oss av varandra? Om vi tänker ledarskap, bolagsbygge, kultur, vad som helst.
Jag tycker att det kanske det mesta som är roligt att lära sig finns i, men det är inom från USA. Jag tycker att det är, men det är många som har pratat om det tidigare, att våga uppskatta framgång, men också våga vara i första steget vara ganska inkluderande. För det är ju, som många vittnar om, svårt att komma in i svenska näringslivet för personer som kommer utanför. Och jag tror att det är också väldigt svårt, jag upplever ibland att det är svårt att komma in inom investerarkretsarna, är det väldigt svårt att komma in.
Ja, det.
Man måste bjuda in sig själv ganska mycket. Där upplever jag att det är lättare att få ett första möte, nästan alltid i USA, om du har någonting att komma med. Och det är helt okej att ha ett kort möte. Så att, om det är någonting som jag vill att uppmana framförallt män som undrar vad de kan göra för att öka jämställdhet, det är att bjuda några kvinnor du känner på lunch. Eller några kvinnor som inte känner så bra, men som du skulle ändå känna att den här personen känns det lite obekvämt att bjuda på lunch. Men personen skulle antagligen vara väldigt glad om man bjöd personen på lunch. Eller man behöver inte bjuda ens en gång, men bjuda in till lunch i alla fall. Det är någonting som skulle, tror jag, vara väldigt effektivt för att öka affärsmässigheten. För jag upplever att amerikanska affärspersoner har mindre problem att jobba med kvinnor som affärspersoner än män faktiskt i Sverige.
Mm. Jag tycker det är jätteskönt att du säger det, för det är en knepig värld att ta sig in i. Mm. Vilken dörr knackar man på? Vem kan man prata med? Och får man vara med? Och så ofta så kollar vi också på men vad man har för meriter redan. Mm. Men vi alla börjar ju någonstans. Mm. Så om vi alltid bara ska gå på meriter, då blir det ju kort lista med personer. Att bjuda in också till de som har ett engagemang och vill lära sig mer.
Och där tycker jag att det finns en, jag kan inte beslå det med fakta, men jag tycker att det finns en skillnad hur jag hör män prata om kvinnor som behöver visa sig med meriter och män som har intrinsics. Alltså de har liksom, de är på väg någonstans.
Absolut.
De behöver inte bevisa sig.
Men det här har man ju pratat ganska mycket om, att är det man som är i rummet på möte så räknar man med att han är kompetent. Det är ju, han är kompetent tills han visar sig inte kompetent. Mm. Och kvinnor är inkompetenta tills de visar sig kompetenta. Mm. Det är ju lite uppförsbacke då. Mm.
Det är en jättestor skillnad, absolut.
Ja, men så är det ju. Ja. Jag fick ju den frågan nu när vi var i Åre senast. Mm. Då fick jag den frågan av två olika personer som kom fram. För jag satt ju i investerarpanelen. Ja. Mm. Två män kom fram till mig och så frågade. Den ena sa också så här, vad är dina meriter så du får vara här?
Oj.
Och den andra sa...
Det var ganska aggressivt.
Ja, jo. Och det här var jättekul. För då, hon som anlitade mig, eller liksom ville att jag skulle med, hon stod ju precis bredvid. Och då sa jag, men ska du inte fråga... Du kan fråga henne. Mm. Och så här, nej men nu frågar jag dig, vad är dina meriter så att du får vara här? Och så här, hur långt vill du gå? Ska jag börja på universitetsutbildningen? Liksom, vad vill jag? För jag blir bara irriterad.
Det är ett tips för en som jobbar med Ronny. Det är ett bra sätt att bli slagen på.
Nej. Utan det handlar om att faktiskt hantera det med lite stil. Och det är så här, ja men Tobbe som vi båda känner, han tycker det är jätteroligt. Han försökte använda mitt knep här med att han ringde mig och sa, fan det funkar inte, det gick inte bra. Jag sa det där fel. För jag brukar köra så här, ja men det är ju konstigt. Alltså du hörde ju att din fråga, det var ju lite konstigt. Ja. Och då brukar folk skratta istället och säga, ja, för du blir lite stressade. Och så är situationen ändå liksom okej. För samma kväll så kom ju fram en annan som sa, ja men det är ju väldigt mycket framgångsrika människor här, men du är inte speciellt framgångsrik, så jag förstår inte riktigt varför du är här.
Oj.
Ja. Och då tänkte jag så här, undrar om han skulle gå fram till en man och säga så. Eller, ja, istället för att fråga, en annan fråga åtminstone, för jag hade för mig vad jag gjort, jag fick vara där, även om frågan var konstigt ställd, men jag vet inte om du är så framgångsrik, för du verkligen var här. Och då var det så här, och det första jag sa var så här, men vad är framgång? Vad är definitionen på den? Så kan vi börja där. Men du hörde att frågan blev lite konstig.
Men jag fick samma fråga när jag pratade om, jag var på ett evenemang i Östersund faktiskt och pratade om, och då, jag är ju då ordförande för fonden, och då tror folk på något sätt att jag bara är ordförande.
Ja,
och
så här,
ja, nej men har du investerat själv också? Ja, men det är klart jag har investerat själv, annars kan man inte starta en fond. Nähä, oj. Och på riktigt, mannen har ju uppenbarligen aldrig hört en kvinna investera tidigare. Han var så tagen över att det var en kvinna som faktiskt investerade egna pengar i onoterade
bolag.
Förstår
vilken annan världsbild han lever i?
Ja, han var ju, vad ska jag säga till hans försvar, att han var väl i 65-70-årsåldern. Men då.
Jag är inte helt övertygad om att det är försvar.
Det finns ju några 65-70-årsåldern på ståft där viset liksom.
Ja, men herregud. Ja. Men då kan jag hålla med om, på tal om lära sig av andra kulturer, att det får man inte lika ofta i USA. Och jag vet att Judith som var med när vi grundade Keretsu här i Sverige, hon sa det, ta väl hand om kvinnorna, vi är ganska många kvinnor i Keretsu. Och det måste du göra, och se till om det är män med, se till att deras fru engageras, för det är nämligen så att männen dör före och då sitter kvinnorna kvar med pengarna.
Ja, det
så
är det.
Det var rent
egoistiskt.
Jag fick en underbar fråga, jag var talare på ett event i Los Angeles, det var ett väldigt stiligt en hus som det var en Business Sweden event för kanske 8 år sedan. Jag var vd för företagarna då. Ja, så var det i alla fall, talade om någonting om min bok var det, om Nerdonomics. Och sen så säger en man och så där, som jag säger, so how famous are you in Sweden?
Ja. Visst är det intressant?
Ja.
Det är jätteintressant.
I never thought about it that way.
och då blir det så kul, för jag blir verkligen så här, men hur ska man mäta det då?
Och då var inte provocerande frågan, han vill bara veta liksom, var är du någonstans på skalan? Jag kan inte det i Sverige.
Men då känns det ändå, jag vet inte, men då, det är så det kommer från ett lustfyllt liksom, intresse versus...
Absolut.
Du vill inte framgångsrik? Eller liksom,
nej, varför får du här? Här var ju bara för att jag, eftersom jag inte känner Sverige så måste jag ändå förstå.
Fast då kör jag ju för sig den, då brukar jag få den frågan, men varför får du vara med det här? Du sa såhär, nej men jag är mest på här för att jag är kul. De behövde någon som är lite rolig, så det är bara därför jag är här. Jag tänkte, men då, om ni, för egentligen så är de nog inte jätteintresserade av att höra det riktiga svaret ändå. Så då skiter det liksom.
Men det är också en såhär, fixering i Sverige. Att du måste ha en viss titel, vara från ett visst typ av företag. Att bara vara investerare eller affärsängel utan att ha någonting från X eller Y som är väldigt känt är generellt sett väldigt svårt.
Ja.
Jag gillar att fucka in folk.
Ja, men så är det ju. Bara kolla på både det och Breakit, tror jag fortfarande så här, Spotify-profilen. Och de kanske lämnar Spotify för 5 år sedan.
Ja.
Men man använder fortfarande den titeln. Ja,
det är för att det drar lite mer folk. Och dessutom kan det vara någon som jobbar med något som inte alls har med startups att göra, utan de hade en viss roll. Men även för några år sedan, det sker ju förändring. Och det här som ni berättade, då var det verkligen förändras sig snabbt. Alltså, det här är ju bara pinsamt för det manliga släktet, eller för alla släkten, svenskarna generellt sett. Men även när jag började, och jag började kalla mig för affärsängel. Jag var väl en av de få i Sverige som sa att jag var affärsängel. Nu är många börjat kallas för det, så nu har jag gått över till arbetslös istället. Men jag tror att där har ju också skett en skillnad. För det var så, men du kan inte bara vara affärsängel. Vad är det för något? Du är väl affärsman eller investerare. Så förhoppningsvis så kommer det här gå över då, när vi slår igenom hårt med E14 och Investpodden. Och...
Fast det här är ju ganska intressant. Vi har tagit upp den här frågan med Angrevelius bland annat förut. Men att jag får nästan alltid frågan, hur mycket har du investerat? Hur mycket pengar investerar du? Ja. Hur får du också den?
Ja.
För Ted får inte den.
Jag får frågan, hur investerar du egna pengar?
Ja, det får jag också jämt. Ja,
det får ju Ronny också.
Ja, jämt. Mm. Och sen så har hon frågat, och så kommer det så här, ja men gifter du rikt, hör jag ibland också. Så kollar på mina händer och bara, nej, där sitter ingen stor diamant. Nu ska jag se här. Nej, det gjorde
jag
inte.
Det är någon som har frågat mig. Fast jag har faktiskt gift med, min fru har ju försörjt mig sista åren.
Ja.
Ja, så att hon betalar egentligen allting.
Lotta försörjer dig.
Ja, Lotta försörjer mig. Och jag är arbetslös.
Ja.
Och på sikt så ska det bli genomsnitt bli bra, eller?
men hur svarar du då på den frågan? Om någon frågar dig hur mycket pengar du investerar. Svarar du på det? Eller vad svarar du?
Det är så, då brukar jag säga att det är min ensak.
Ja, det säger jag också. Du, eller så kör
det är självklart
bara,
att investera egna pengar, annars kan jag inte kalla mig investerare. Och hur mycket är det min ensak?
Ja, jag brukar fråga mig, hur mycket tjänar du? Mm. För det är sådana awkward frågor i Sverige, det frågar man ju inte.
Nej.
Han bara, nej, vadå? Det är ju, nej, du vill inte prata om pengar. Nej, okej. Nej. Ja, då kan jag lämna det där. Ja, det var så kul att prata med dig. Vi måste ju tyvärr avsluta.
Jag känner tiden går för snabbt, Elisabeth.
Ja, tiden går för snabbt. Så kul att ha med dig i Västpodden.
Jättekul att vara här och snacka med er. Jätteroligt.
Ja, jättekul. Tack för att du kom hit, Elisabeth. Ja,
tack. Du, vi ses och hörs.
Ja,
hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja@investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej!